Det här är alltså Kulturisterna och jag heter Henrik Thorsson. Jag sitter i Molkom i Värmland och vår expert sitter i Sibbo nämligen.
Ja, Erik Snellman heter jag.
Och det tar lång tid eftersom det är ett helt hav emellan oss. Så när jag säger någonting så måste du först komma fram till dig i Sibbo och sen så gå tillbaka. Och så.
Mm. Det är lite så här som man tänker på den här månlandningen för 50 år sedan. Att, eller hur länge var det nu? 69? Ja, 50 år. Det tog ju en och en halv sekund för signalen att nå dit upp och en och en halv sekund för signalen att nå ner, som det blir ett sånt här litet dröjsmål där.
Ja, ja, precis. Även om...
och Sibbo och Molkom är ju Sibbo och Molkom är ungefär lika långt från varandra som jorden och
månen. Ja, ja, i alla fall psykologiskt. Men dessutom har vi ju sämre teknik än de säkert hade som var med NASA allt där. Så de var lite snabbare också fast... Jag tänkte bara vi skulle säga någonting om vårt första program som vi gjorde, sände. För vi har gjort många program men vi har bara så att säga lagt upp ett enda. Det var Kulturisterna del 1. Vi pratar ju bland annat om Ior Bock, denna märkvärdiga guide och kan man säga amatörarkeolog. Jag vet inte om du såg det men nu har det kommit en bok på engelska som heter The Bock Saga heter den, An Introduction. Som en Michael Märle har gjort. Och jag kan lägga upp en länk på vår hemsida till den här artikeln och så kan man aldrig söka vidare. Hade du hört om den?
Nej, den boken känner jag inte till.
Nej, den var på engelska tydligen helt och fullt. För det var tre engelskspråkiga författare vad jag förstod. Och de var någon slags lärjungar eller bekanta med Ior Bock redan sedan 70-talet.
Oj,
ja, och hade följt honom och de hade skrivit den här boken för länge sedan men han kom hela tiden, även när han levde alltså, han kom med nya grejer så de kunde aldrig avsluta den för det blev nytt och nytt.
Alltså, han var ju en sån här evighetsmaskin på sätt och vis, han hittade ju på nya saker hela tiden och han var ju jättebra på att berätta men sen hittade han ju då på egna fortsättningar på allting. Men det fanns ju då folk som nog visste att det här kanske inte stämmer men de tyckte om hans myter och de tyckte om hans sätt att berätta det.
Man kan säga också där artikeln på Yles hemsida så kunde man läsa den artikeln och då var det också bilder från fortsatta utgrävningar och fixanden i den här grottan i Gumbostrand. Så det pågår fortfarande. De har just nyligen tömt vatten ur den tydligen.
Ja men vem är det som gör det?
Ja, ja, det verkar vara den här Michael Märle då som är redaktör för boken vad jag förstår, men det här skulle vi kunna göra någonting djupare om och verkligen, för det är en rätt fascinerande historia hela.
Ja, kanske vi borde åka till Gumbostrand och kolla läget.
Ja, ja, man kunde göra ett podcastreportage på ute man rör sig omkring istället för att sitta så här tryckt hemma i sina varsina Värmland och Nyland.
Fast jag är inte speciellt förtjust i grottor som sprängs av amatörer att kliva ner i dem och om jag får 2 ton sten i nacken plötsligt så. No.
Nej, men jag tror inte vi behöver ens gå in i den och jag tror det såg inte ut så på bilden att det går att gå in i den. Det är många år tills dess det är öppnat så tror jag. Men det är väl ett hål bara så. Ja, jag vet inte. Men i alla fall på tal om Sveaborg, det var den andra iakttagelsen kring vårt föregående program. För du berättade väldigt fint om namnen på Sveaborg, den Sverigesborg eller är det Finlandsborg och så vidare. Kulturisterna del 1 som ni kan höra på hemsidan. Men då berättade du Erik om det och faktiskt så blev det aktuellt i Vasis här. Vasis, alltså Vasabladet. Så var det en artikel om rysshärjningarna för 300 år sedan. Det var ju då när, efter Karl XII, då tog ryssarna som ju var... motpart i krigerna delvis då för 300 år sedan. De tog sig en liten sväng om över med skepparna till Roslagen och till Stockholmstrakten och brände och härjade. Och då blev man orolig i Sverige som ju då även omfattade Finland.
Ryssland ockuperar ju det som vi kallar för Finland nu så 2 gånger under 1700-talet. Det kallar vi för stora ofreden och lilla ofreden. Men då så var ju Ryssland inte ute efter att ta Finland utan det var ju frågan om tillfälliga ockupationer. Och det var ju först 1809 som Ryssland bestämde sig för att faktiskt ta Finland Och det hade ju oftast att göra med det allmänna världsläget. Och det är nog lite svårt så här 300 år efteråt att veta vad som rörde sig i tsarens huvud.
Men man kan väl säga att de här härjningarna kring Stockholm och där, det var under den tid då antagligen när Finland var ockuperat ganska snart efter eller under stora oförändringar,
ja,
ska vi säga.
Just det.
Och det väckte tanken till Sveaborg i alla fall.
Ja.
Så den sista iakttagelsen från förra programmet, vi pratade om Oravais som är, troligtvis är uppkallad efter någon som kallas för ekorre, finska ordet Orava. Så då sa jag att det är en by. Och det kanske var en by en gång, men jag tror man ska akta sig kanske, och jag ber om ursäkt till samtliga invånare i Vörö kommun som bor i Oravais, för det är nu Vörö kommun numera, att det kanske inte är en by, utan vad skulle man använda för ett ord istället? Tätort?
Tätort, ja. Det är lite knepigt när det här var så mycket kommunsammanslagningar, men där i trakten, annars hade jag ju kallat det för en kommun eller före det en socken.
Ja, för det var en kommun, det kanske även var socken, vet jag inte, men det var en kommun för inte så länge sedan. Men nu är det liksom en del i Vörå kommun, och då är det i och för sig en gammal by, men jämfört med de andra byarna, vi talar ju om Kimo, eller alltså Kimo är en by i Oravais tätort, så att ja, det är lite svårt. Vi får efterlysa hjälp. Vad ska vi kalla Oravais? Jag ska undersöka saken när jag är i Österbotten. Så får vi återkomma till det.
Tätort går bra, men det är ju ingen storstad precis. Det är det ju inte.
Nej, det är svårplacerad. Det här är en utredningsfråga. Vi kan inte släppa det här. Vi måste ta reda på mer. Den faller mellan stolarna, okay. Helt enkelt, Oravais. Ja, då ska vi prata om en av intervjuerna lite grann som Folk i Finland-intervjuerna. Det är Göran Ekström som nu är aktuell. Och det är alltså en spännande författare och debattör som är rätt känd i Vasatrakten. Han har, som han berättar själv, skrivit enormt många insändare i Vasabladet, Vasis. Och han har då kämpat för en bättre värld, en hållbarare värld. Ja, ni kan lyssna på det. Intervjun, den finns då på totalmedia.com. Total stavas med TH. Och då är det några saker som han nämner först och främst som jag tänkte ta upp och fråga dig lite om, Erik. Först och främst är det ju hans dialekt, eller vi ska säga den dialekt som talas i Vasatrakten. Den är ju inte så tydlig dialekt som vissa andra som vi säkert återkommer till. Hur är det för dig? Känner du igen en Vasa-dialekt, alltså staden Vasa?
Jo, men alltså om man med dialekt avser ett sånt mål som talas i en viss del av landsbygden, så då är det ju inte dialekt han talar. Han talar ju ett slags standardspråk med en liten, några uttalsmässiga skillnader kanske, så det är ju inte dialekt det han talar. Han använder inga dialektala ord eller uttryck, utan det är standardspråk i princip.
Men så att det, du menar det är själva uttalet av orden här och inte särskilda dialektord han använder? Så.
Just det.
Ja, just det. Och då, men du skulle du ha hört direkt, utan att jag hade berättat det, att han till exempel var från just Vasa? Hade du känt igen det?
Jo. Mm. Jo, alltså min farmor talade exakt på det där sättet. Hon var från Vasa, men hon var folkskollärare. En lärare talade aldrig dialekt, tvärtom, det var liksom förbjudet att tala dialekt. Så hon talade just på det där sättet. Ett slags högsvenska, men samtidigt så fanns det i alla fall en liten ton som skiljer den från resten av svensk Finland.
Men om man då skulle prova och ta ett exempel på en dialekt istället, till exempel en som du kan, Östra Nyland någonstans, Lovisa-trakten, så om du skulle säga något typiskt dialektord därifrån så att vi förstår.
Egentligen så skiljer sig ju dialekten i olika kommuner från varandra, så det, min dialekt i så fall är ju ett slags kompromiss mellan de här. Men vi kan ju säga så här att beroende på vilken östnyländsk kommun jag rör mig, så säger jag antingen sommar eller sommar.
Och då är det alltså sommar. Och vad är det för typiskt med den där trakten då som händer med de orden?
Sommar och sommar, där är U och eller Å. Eller så kan vi ta ordet cykel, som det heter på normalsvenska. Och där jag bor i Sibbo så heter det cykel. Men där jag har tillbringat 50 år somrar så heter det cykel.
Och där uppe där Göran finns i Vasa så kallar man det ped faktiskt.
Från velociped.
Ja. Ja, men vad intressant. Tack så mycket. Lite exempel. Vi ska återkomma till dialekter. Det är ett spännande område att prata mer om senare. Men nu ska vi ta upp några saker till som Göran Ekström berättar i sin intervju i Folk i Finland. Och det är ju namnet på hans släkts, fars släkts hemort. Det heter Jeppo. Det ligger norr om Vasa, in i landet lite grann i höjd med Nykarleby. En timme knappt norrut, inte så långt kanske. Så vad ska vi säga om Jeppo? Det är kanske inga konstigheter med det namnet, ortnamnet.
Det är troligen egentligen ett gammalt finskt namn. Mm-hmm. Alltså det innehåller ett personnamn som nu dock kan vara Ebbe eller Ebo eller någonting sånt, som kanske nog från ursprungligen inlånat från svenskan, men som har blivit ett finskt namn. Och det här J-et i början, så det kommer troligen från det att om man före det här ortnamnet placerar prepositionen i och vill säga i Ebo, så då blir det till sist
Jeppo blev det då. Är det så?
Ja.
Ja, intressant. Men då är kopplingen Jeppis, säger man, om Jakobstad som ligger norrut. Och egentligen ser vi då att Ebbe eller Eppo då, finns ingen koppling mellan Jakobstad och Ebbe, eller?
Nej, det är ju oftast vanligt att eftersom de här orterna är geografiskt sett så nära varandra, så händer det ganska ofta att folk tror att de hör ihop. Men det här Jakobstads Jeppis har ingenting med det att göra. Det är helt enkelt en mer eller mindre slangform av Jakob.
Mm.
Det blir sådär som Jeppe på berget.
Ja, just det.
Jeppe på berget. Så ja, nej, men de hör inte ihop.
Men Jakob de la Gardi, som nu Jakobstad är uppkallad efter, hans fru hette ju Ebba, så att skulle inte det ändå kunna vara då koppling till Jeppo där?
Okej.
Oklart, men troligen inte. Det är för sent i tid. Ebbe var där tidigare säkert.
Det är väldigt ovanligt med ortnamn som innehåller kvinnonamn.
Mm.
Så det talar emot det här. Och nu är det förstås någon som tänker att vadå, Kristinestad, Mariahamn, Lovisa och så vidare. Att visst finns det ortnamn som innehåller kvinnonamn. Ja, det stämmer. Men det är aldrig eller nästan aldrig ortnamn från det gamla rurala samhället, utan det är sådana dopnamn av städer som har givits av kungen eller kejsaren.
Mm.
Så i det gamla landsbygdssamhället så fanns det nästan inga kvinnonamn. Det finns ett undantag i Helsingfors. Vi har Britas, stadsdelen Britas,
ja, just det,
i Helsingfors. Hon, denna Brita, så hon ägde, hon var troligen en änka, hon ägde troligen sitt torp eller någonting sånt. Och det här namnet började sedan växa från ett torp till en by, och så blev det till sist en hel stadsdel.
Fint, det var lite diskussion om ortnamn, men vi har ett ortnamn kvar, det är Hemstrand i Vasa, som där Göran nu bor, hans hem i Hemstrand. Kan man säga någonting om varför heter det Hemstrand? Då ska lyssnarna veta att det ligger inte så där direkt vid en strand. Eller ja, det gör det i och för sig. Det finns en vik där nära, men det är klart, den är inte så mycket kvar av. Så ja, är det så enkelt? Hemstrand, det är stranden där man har hem.
Ja, det är så enkelt. Men när det gäller just Vasatrakten och Österbotten överhuvudtaget, så är det ganska vanligt med ortnamn och företeelser som relaterar till havet och vatten på något sätt, som inte är nära vatten, eftersom det är väldigt låglänta traktar och eftersom landhöjningen där är exceptionellt stor, så kan man mitt i skogen till exempel hitta en brygga.
Ah.
Man kan mycket väl hitta ett ortnamn som syftar på en strand, fast det kan vara 5 kilometer till stranden.
Ja, just det. Ja, men okej, för att det, jag ska säga att det finns en liten vik då som går in, inte allt för långt, så det har säkert koppling då till det. En sista fråga kring Göran. Vi kan ju nämna då att han ger många fina råd och goda råd om klimatångest och sådant. Så varsågoda och lyssna på intervjun på totalmedia.com, total med TH. Men han pratar också om hur de gjorde när de fick barn. Och de valde att barnen skulle prata svenska. För Göran är svenskspråkig från början och hans fru finskspråkig från början. Men då valde de att barnen skulle lära sig svenska. Därför att skulle de lära sig finska skulle de ha svårare att lära sig svenska, men lär de sig svenska från början så har de det till godo och finska lär de sig ändå. Så en strategisk så här språkpolitik inom familjen. Känner du igen det här? Är det smart? Är det så man tänker? Eller vad?
Ja.
Hur har ni själva tänkt?
Ja, det är väl olika i olika familjer. Jag är ju också gift med en finskspråkig kvinna. Det är ju inte så att vi på något sätt ville göra vårt barn till tvåspråkig, men eftersom vi båda två ville tala vårt eget språk med vårt barn så blev han ju tvåspråkig. Men det här med att på något sätt planera barnets framtid och karriär och möjligheter och någonting sånt och utgående från det lära barnet ett visst språk eller två språk eller någonting annat. Så det känns som väldigt främmande. Jag tycker att det enda naturliga är att man talar sitt eget språk med sitt eget barn.
Mm.
Men vårt barn blev ju då automatiskt tvåspråkigt eftersom vi båda två talar vårt eget språk med honom.
Mm.
Och dessutom har vi ju bott största delen av hans uppväxttid i en tvåspråkig kommun. Och han har gått i svenskspråkig skola. Men liksom samhället i övrigt i Finland talar ju mest finska. Så jag tror att där finns en ganska bra balans. Att han lika hemmastad i bägge språken. Men jag vet inte. Det är ju inte bara två språk det handlar om. Jag menar, sen har han ju lärt sig engelska på nätet och i skolan och via musiken. Och jag har egentligen lust att säga som Goebbels, eller vad det nu Göring som sa det, att när jag hör ordet kultur så osäkrar jag min pistol. Jag brukar ibland på skoj säga att när jag hör ordet tvåspråkighet så osäkrar jag min pistol, för de som pratar om tvåspråkighet som någon slags stor grej, så de vet sen sist och slutligen inte om de talar om individens tvåspråkighet eller ett tvåspråkigt samhälle eller en funktionell tvåspråkighet, så där att man på jobbet talar ett språk och hemma ett annat språk, eller om de avser att allting ska sägas på två språk eller något sånt. Det så långt har de inte tänkt i allmänhet, men hos oss så fungerar det utmärkt. Det vill säga, vår son har ju redan flyttat hemifrån, men så länge han bodde hemma så kunde jag inte, eftersom jag själv är språkforskare till utbildningen, så kunde jag ju inte låta bli att iaktta vissa saker. Och när en tonåring blir arg på sina föräldrar, och det händer ju ibland, så kan han då skrika någonting och smälla dörrarna och så här. Vår son kunde inte riktigt göra det, för han måste ju välja vilket språk han gör det på. Jag menar, det är ju, man kan ju knappast som arg tonåring skrika först på ena språket att ni är idioter och sen på andra språket att ni är idioter och smälla dörrarna. Det är liksom dramaturgiskt så går det liksom fel. Så han måste välja varje gång vem av oss han var arg på, även om han troligen var arg på oss båda två. Så egentligen så gjorde han det ganska sällan. den här
det var en hög tröskel.
Ja, det var en höjd tröskel, men jag tror inte att det betyder att han på något sätt skulle ha förträngt saker. Nu har vi haft våra duster i alla fall, men det där är egentligen att det är nästan, det är lite roligt det här att man måste välja om man är på mamma eller på pappa.
Ja, så är det. Han har också läst på det enda helt svenskspråkiga universitetet i Finland, Åbo Akademi, väl, tror jag.
Ja.
Och där blev jag, igår fick jag mitt studentkort på samma universitet och nu ska jag prova det. Ja. När jag kommer till Finland ska jag åka tåg och se om jag får rabatt. Det var en jätteful bild på mig, man var tvungen att ha en bild och så har man då studerande. Jag kan nämna för lyssnarna att jag är något äldre kanske än medelstudenten. Snarare kanske jag är till och med äldre än de flesta professorer på Åbo Akademi. Men det finns också äldre, så att jag siktar på att bli en av dem. Jag ska bara nämna det här med osäkra sin revolver, säger man ofta på svenska. Det är ju egentligen så här som det där citatet, jag vill inte alls rätta dig Erik, utan det här är allmänt så i, på svenska, att vi brukar säga när jag hör kultur osäkra jag, nej, när jag hör ordet kultur osäkrar jag min revolver.
Det där stämmer ju inte, för man osäkrar inte en revolver.
Nej, precis. Och det är så här nämligen att ursprungsrepliken var i en pjäs, nämligen, av Hans Jost. Som en pjäs som hette Schlageter. Den hade premiär 1933. Hans Jost, som var en författare, alltså i Tyskland. Och den här pjäsen handlade om fikårskämpen Albert Leo Schlageter. Så pjäsen hette Schlageter. Och wenn ich Kultur höre, entsichere ich meinen Browning. Så det var en Browning det var fråga om. Och det är alltså inte en revolver. Så att den här hänvisningen då till att citatet hör till Goebbels eller Göring är dels fel. Och sen är det också inte en revolver. För precis som Erik sa, alltså man osäkrar inte en revolver.
No, det...
Så det är en Browning. Så, men det är allmänt nu har det blivit Göring och vad heter den? Goebbels som anses ha sagt det. Men det var alltså egentligen Hans Jost i scen. I akt 1, scen 1 i den här pjäsen.
Okej, okay. Det är ju ganska vanligt med så här talesätt att de börjar leva sitt eget liv och man tillskriver dem någon annan än det var ursprungligen. Och det är ju till exempel det här citatet, säg mig vem du umgås med och jag ska säga dig vem du är. Så det har också tillskrivits både Caesar och Cicero och Jesus och Gud vet vem. Och men,
Gud vet väl det.
Men det här med att osäkra en revolver, så det är i alla fall omöjligt, för det gör man inte med en revolver. Man kan spänna hanen på en revolver, men man kan inte osäkra den.
Men Jost hade rätt, för han sa osäkra Browning, så det hade gått.
Visst.
Erik Thorsson heter jag, Erik Snellman, vår expert på ortnamn och också revolverar, visar det sig. Vi tackar...
Nej. Jag har aldrig hållit en revolver i min hand överhuvudtaget.
Nej, du är en fri fredsälskare nog väl.
No, men det vet jag inte om det har något med det att göra, men jag har aldrig haft något att göra med revolver.
Och inte browningar heller kanske?
När jag gjorde min militärtjänst, så då hade jag ju att göra med både gevär och pistoler, ja.
Ja, för med risk att vi börjar avslöja säkerhetsfrågor, hemliga saker från mellan våra länder nu över havet, så ska vi sluta prata om det här och tacka så mycket för idag. Är Sverige mytiskt, tycker du? Här sitter jag i Sverige och undrar, tycker ni att det är så mytiskt? Göran Ekström intervjuade folk i Finland, tyckte det när han växte upp. Vad tycker du?
Alltså jag tyckte ju att han är en intressant typ på många sätt, men det här med att han ville lite mytifiera sig själv och vara östfinsk trots att han är österbottnisk, och han vill se Sverige som något lite finare och mjukare. Och jag vet inte där, fast han är en bra typ på många sätt, denna Göran. Men jag tycker han förfaller till sån, jag vet inte, han kanske romantiserar i själva verket.
Men du har själv aldrig känt det här, det mytiska Sverige och Värmland och så här?
Jag kan väl säga så här att när jag som barn läste Selma Lagerlöf och folk och andra författare som hänvisade till henne, så tyckte jag att det här ordet, namnet Värmland, att det var ju lite speciellt. Det lät ju som extra och speciellt, men Sverige överhuvudtaget, nej. Av mina föräldrar lärde jag mig, eller de försökte lära mig, att folk i Sverige anser sig vara lite bättre än folk i Finland och att de ser ner på oss. Och vi igen ska tycka att de är på något sätt bortskämda och lata, och dessutom har de inte behövt kriga på flera hundra år, och det här är ju då alltså en dygd i det att man har ett krig alltid då och då, och ett land som inte har krig så är på något sätt lite sämre, vilket ju på något, det här är förstås, det borde ju vara precis tvärtom. Men så här lärde man mig när jag var barn.
Menar du att de lärde dig uttryckligen, eller menar du att det blev kontentan av hur man skulle tänka liksom indirekt att du lärde dig det?
Jag tror nog att man ganska direkt sa åt mig att folk i Sverige, de tror att de är någonting och lite bättre, medan vi är hederliga. Vi är fattiga men hederliga.
Okej. Okay. Ja, så är det. Ja, men då här från Myllans mytiska Värmland, ett av de främsta av Svea rikes länder, så hälsar jag och tackar jag till det lite mindre Finland där borta. Erik Snellman, tack för din medverkan idag.
Tack själv.
Hej, hej.
Hej, hej.